Kära vänner, det är inte bara utomhus som det är mörkt. Hela vår värld präglas av mörker och oro. Runt om i världen så pågår just nu väpnade konflikter och krig. Men så även i flera av våra svenska städer med gängkonflikter och så kallade gängkrig. Det kommer rapporter om att vi i Sverige mår allt sämre och speciellt unga. Samhället blir allt mer polariserat och splittrat. Och när vi ser på utvecklingen med corona så kan vi lätt bli missmodiga. Men mörkret är inte bara där utanför. Det finns här i våra hjärtan. Själviskheten. Stoltheten. Vårt oberoende. Det vi kommer på oss själva med att tänka, göra och säga som sårar andra och vår skapare. Kommer ni ihåg det thailändska fotbollslaget som fastnade långt in i en grotta medan det blev översvämning? Vi är som dem. Det är som vi sitter fast djupt inne i en mörk grotta utan ljus där vattennivån stiger. Finns det då någon lösning på problemet med allt mörker? Kanske ett nytt politiskt parti? En ny statsminister? En medicinsk upptäckt? Ett bättre fungerande FN? Finns det något hopp i denna mörka tid? Vad kan ge ljus till denna värld och under denna jul? Vänligen gå med mig till Johannes evangeliet. Kapitel 1, vers 1-18. Vi läser från Johannes 1, vers 1. Då står det så här. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av allt det som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne, för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände inte honom. Han kom till det som hans eget och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn och den som tror på hans namn. Det är inte född av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar. Det var om honom jag sa det. Han som kommer efter mig är före mig, för han var till före mig. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Lagen gavs genom Mose. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud, den enfödde, som själv är Gud och i faderns famn. Han har gjort honom känd. Låt oss be tillsammans. Fader, vi tackar dig för ditt ord, att det inte bär bojor. Tack för att det är levande och verksamt och att det starkar något tvegat svärd. Tack för att ditt ord verkar precis som du vill. Vi ber för denna predikan, Herre. Jag ber verkligen att ditt ord skulle få bli levande för. Tala till oss. Verka i våra hjärtan. och fyll oss med tro och tillit till dig, Jesus. Vi ber i Jesu namn. Amen. Vi har nu under advent i vår serie Samling vid krubban sett på Jesu födelse utifrån Josefs, Marias och hedarnas och de vise männens perspektiv i Matteus evangeliet och Lukas evangeliet. Och idag så ska vi se på Jesu födelse, där hur Gud blir människa utifrån Johannes prologen, där vårt fokus hamnar på Jesus. Och där vi utifrån våra tre frågor, vem, vad och varför, ska se hur vi relaterar och gensvarar till Jesus. Denna del av Johannes evangeliet är verkligen ett mästerverk som introducerar en mängd teman som Johannes evangeliet senare kommer ta upp. Och självaste strukturen är också helt otrolig. Man säger att en bild säger mer än 1000 ord, så låt oss titta på den här. Den börjar i vers 1-2 med att Jesus är Gud och slutar i vers 18 med att Jesus är Gud. Sen i vers 3-5 hur Jesus gav liv. Och i vers 16-17 hur Jesus gav nåd. I vers 6-8 hur Johannes vittnar om Jesus. Och sen kommer detta tema tillbaks i vers 15. Hur Johannes vittnar om Jesus. I vers 9-10 hur Jesus kom till världen. Och i vers 14 hur Jesus kom till världen. Och sen i centrum i fokus, så ser vi i vers 11-13 de som inte tog emot Jesus och de som tog emot Jesus. Så låt oss börja med att lägga märke till vem. Här vill jag framförallt att ni ska se två saker som Johannes vill betona. För det första att Jesus är Gud, som början och slutet av denna prolog vittnar om. Vi läser i vers 1-2. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Denna texten anspelar på första Moseboken 1, kapitel 1, vers 1. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Där i begynnelsen, vid skapelsens början, så var ordet och ordet var hos Gud. Ordet som i gamla testamentet är Guds självuttryck i skapelsen, i uppenbarelsen och frälsningen. Här ser det tydligt att ordet var i begynnelsen och var med Gud, men är åtskilt från Gud Fadern. Samtidigt så står det att ordet var Gud. Vad vi alldeles strax kommer få se i vår text är att Jesus är ordet personifierat. Vid skapelsens början så var han. Han är evig och han var hos Gud Fadern, och han, Jesus, är Gud. Här så uppenbaras delar av treenigheten. Där vi i Bibeln ser att det bara finns en Gud. Samtidigt som Fadern, Sonen och den helige Ande är Gud. Men att de är tre åtskilda personer. Så Jesus är Gud. Detta är någonting som även vers 18 lyfter fram. Vi läser i vers 18. Ingen har någonsin sett Gud, den enfödde som själv är Gud. Och i Faderns famn, han har gjort honom känd. Med enfödde så syftar Johannes evangeliet inte på att Jesus är skapad, utan i själva verket är han skaparen. Istället så syftar det på enfödd på Jesu unika status. Jesus beskrivs som själv är Gud. Och Jesu gudom, det är någonting som blir tydligt senare i Johannes evangeliet, där han identifieras som jag är. Guds namnet i gamla testamentet. Thomas kallar Jesus i Johannes 20, vers 28 för min Herre och min Gud. Jesus säger sig vara ett med Fadern i Johannes 10, vers 30, vilket judarna själva tolkar som om han ser sig själv som Gud, och de tog upp stenar för att kasta på honom, för att döda honom. Jesus säger att han existerat innan Abraham, vilket också pekar på att han är Gud. Även denna gång så blev det samma reaktion från judarna. De tog upp stenar för att döda honom, Johannes 8, 58-59. Jesus tar också emot tillbedjan i Johannes 9, 38, vilket bara Gud får. Och säger att han ska döma världen, vilket bara Gud kommer göra. Vi ser det i Johannes 5. Så Johannes evangeliet verkligen ropar ut att Jesus är Gud. Det andra vi ser här i texten i vers 9-10 och vers 14 är att Jesus kom till världen. Gud blev människa. Vi ser detta tydligast i vers 14. Där det står ordet, alltså ordet personifierat, Jesus, blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning. Ordet som var med Gud Fadern vid begynnelsen blev kött. Med andra ord, Gud blev människa. Detta betyder inte att han slutade att vara Gud, men ordet Jesus blev människa. Vilken fantastisk nyhet. Det är detta hela julen handlar om. Det är detta vi firar, att vår evige Gud blev människa. Låt oss stanna upp för ett ögonblick. Är inte detta i sig själv nästan chockerande? När muslimska vänner får reda på att det är detta vi tror på, så blir de chockade. Men det var detta som Gamla testamentet vittnade om. Till exempel i Jesajas profetia, Jesaja 9, vers 6. Där det står: för ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet. Och hans namn är Under, Rådgivare och, lyssna, Mäktig Gud, Evig Far, Fridsfurste. Gud blev människa. Är det inte otroligt? Fastän Jesus i Filipperbrevet 2, vers 6 var till i Guds gestalt, räknar han inte jämlikheten med Gud som ett segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt när han blev människa. Hur underbart är inte detta? Och gång efter gång så ser vi det givna gensvaret, som är att tillbe honom. Och kom, låt oss tillbedja vår Herre Krist. Men varför blev Gud människa? Låt oss vänta med att ställa denna fråga och först ställa oss frågan: vad? Vad uppenbara texten om Jesus? Jo, för det första att han ger liv och nåd. I vers 3-5 och i vers 16-17. I vers 3 så läser vi: allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. Här så är det solklart, eller stjärnklart kanske vi ska säga, men stjärna i bakgrunden. Att allt blev till inom Jesus, att han utan, och att utan honom blev ingenting till som är till. Detta pekar på att Jesus är Gud och att han inte kan vara skapad. Han har alltid funnits. Han är livgivaren. I vers 4-5 så står det: i honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Om man bara läser Gamla testamentet så kan man tänka att detta bara syftar på skapelsen. Men om man läst igenom Johannes evangeliet en gång innan, så ser vi att detta är medvetet tvetydigt. Jesus både gav liv och ljus i skapelsen. Men Jesus kom också för att ge ljus och evigt liv i denna mörka värld. Det är han som är vårt yttersta hopp. Ingen ny medicin, inte ett nytt parti eller politisk ledare, utan det är Jesus som ger oss ljus och hopp i denna mörka värld. Han är den som Jesaja profeterar om. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över den som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Det är Jesus som Johannes 8, vers 12 säger är världens ljus. Det är honom som vi i vers 16 fått nåd. Han är den som ger oss evigt liv. Det är genom Jesus vi fått frälsande nåd i denna mörka tid. Vidare så kom Johannes, inte evangeliets författare, utan Johannes döparen, i vers 6 till 8 och vers 15, för att vittna om ljuset, Jesus, för att alla ska komma till tro genom honom. När de thailändska fotbollsspelarna satt fast där i mörkret i grottan, så efter 9 dagar så lyckades de brittiska dykarna Richard Stanton och John Volanten finna dem. Och även om de inte kunde rädda dem just då, så vittnade de om att det fanns ljus och räddning. Det var detta som var Johannes döparens uppgift. Att vittna om ljuset. Att förbereda för Jesus. Att det finns räddning. När vi lade märke till vem, så såg vi att Jesus blev människa. Men vad kom han för att göra? I vers 9-10 och vers 14 så ser vi vad. I vers 9 så kom han till denna värld för att ge ljus åt alla människor. Han kom med ljus till räddning, likt räddningsdykarna som kom för att rädda fotbollsspelarna. När det står i vers 14 att han bodde bland oss, så anspelas här på tabernaklet i Gamla testamentet, där Gud tog sin boning bland sitt folk för att uppenbara sin härlighet och vara med dem. Jesus är det sanna tabernaklet, det sanna templet, som tog sin boning ibland oss, och han manifesterar den härlighet som den unike sonen har från Fadern. Detta så att vi kan ha gemenskap med Gud. När det står i vers 14 att han, alltså Jesus, var full av nåd och sanning, så anspelar det på när Herren Gud uppenbarade sig för Mose i andra Moseboken 34, vers 6. Där det står: Herren, Herren, en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och stor i nåd och sanning. Nåd och sanning, som på hebreiskan i Gamla testamentet har att göra med Guds förbundskärlek och trofasthet gentemot hans folk. Jesus kom för att uppenbara detta. Han kom och gjorde Fadern känd, som vers 18 säger. Tabernaklet och den härlighet som visades där, den var bara som en skugga på när Gud blev människa och när Jesus visar Guds förbundskärlek och trofasthet gentemot alla som tror. Men varför kom han? Varför kom Jesus? Vi har ju redan redan sett på det stora problemet vi har. Vi människor befinner oss i mörker, i synd. Så Jesus kom för att rädda oss. Hela syftet med varför Johannes evangeliet skrevs i Johannes 20, vers 31 var för att vi ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att vi genom tron ska ha liv i hans namn. Hela mänskligheten befinner sig i mörker, i synd, och är på väg att gå förlorad. Men Johannes evangeliet, det skrevs. Och Jesus kom för att vi ska tro att han är Messias, Guds son. Och för att vi Genom tron ska liv i hans namn. På detta sätt älskade Gud världen, säger Johannes 3:16. Så att han gav sin enda unike son, så att den som tror inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vilken underbar gåva som vi får påminna oss om denna jul. Den största och bästa gåvan som går långt bortom vad någon julklapp kan erbjuda. Evigt liv. Att för alltid vara i en underbar gemenskap med Gud. Helt otroligt. Varför kom då Jesus? Vad är det som Johannes genom den helige andes inspiration vill lyfta fram här i sin prolog? Varför han kom? Det som hamnar i centrum, som det är som Johannes vill betona. Det ser vi i vers 11-13. Där det står: han kom till det som var hans eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och den som tror på hans namn. Det är inte född av blod eller av köttets vilja eller någon mans vilja, utan av Gud. Så Jesus kom för att rädda alla som tror. Men vi måste ta emot honom. Han kom till sina egna, det judiska folket, men de tog inte emot honom. Givetvis så gjorde individer det som lärjungarna, men folket som helhet förkastade honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, att bli del i Guds folk. Denna rätt och fantastiska gåva gav han åt alla som tror på honom. Och här såg vi en underbar sanning i vers 13, att de som tror på honom inte är födda av blod, av köttets vilja eller någon mans vilja. Här så talas inte om en jordisk, mänsklig födelse. Det beror inte på något beslut. Det är inte en naturlig födelse, utan vad Johannes kapitel 3 talar om, att bli född på nytt eller att bli född från ovan. Detta är ett Guds verk, där de som är födda på nytt, de som tror, är födda av Gud. Det Johannes här lyfter fram är att ta emot eller att inte ta emot Jesus. Det oerhört tragiska i Johannes kapitel 3, vers 19-20, efter vi har fått de här fantastiska nyheterna om pånyttfödelse och Johannes 3:16, så kommer sen kapitel 3, vers 19-20. Ljuset, alltså Jesus, kom in i världen, men människorna älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Tänk er när räddningsdykarna kommer dyka tuberna för att hjälpa pojkarna att lämna grottan. Tänk er denna situation om de hade förkastat hjälpen. Nej! Vi vill hellre vara kvar här i mörkret och dö. Vore det inte hemskt? Det var på detta sätt som människor reagerade här i Johannes kapitel 3. Men också här och nu, i vår tid. Hur ska du reagera till att världens ljus, Jesus, Gud som blev människa, kom ner till denna jord? Eftersom det var enda sättet att rädda oss från vårt hopplösa mörker. Ska du förkasta honom eller ta emot honom? Vad är det du älskar? Mörkret och synden eller Jesus? Vill du hålla fast vid mörkret eller få räddning i ljuset? Jesus kom för att ta på sig vårt mörker, vår synd, när han dog på korset. Och som vi kan läsa om, det blev fysiskt mörkt över hela landet när all den här ondskan, synd, lades på Jesus. Och detta så att vi kan komma till hans ljus. Det var därför Jesus kom till denna värld. För att rädda oss från vårt mörker. Men han stannade inte i mörkret. Utan han uppstod från de döda så att vi kan uppstå med honom. Om du ännu inte lärt känna Jesus. Varför inte ta kontakt med mig eller en kristen vän. Och börja det nya året med att läsa något av evangelierna. För att lära känna Jesus. Det finns flera av oss som är glädje skulle vilja göra detta med dig. Och till dig som fått räddning från ditt mörker av Jesus. Du som har fått räddning. Varför inte likt dykarna hjälpa någon annan som sitter fast i mörkret. Att finna ljuset och räddningen i Jesus. Flera av dykarna som kom till grottan i Thailand från andra länder. Som Storbritannien och USA, de hade rest långväga för att komma och hjälpa till i räddningsarbetet. Och kanske Gud kallar någon av er att precis som dykarna åka långt bort till ett främmande land för att göra Jesus känd och älskad bland onådda folk. Men vi kan också gå över gatan till våra grannar, till våra arbetskamrater och till våra släktingar och vänner. Och berätta om att det finns ljus, hopp och räddning bara i Jesus. Vad kan du göra under det kommande året för att med evangeliet ge ljus till dem som sitter fast i mörker? Låt oss be tillsammans. Jesus, vi är så oerhört tacksamma att du lämnade himlens härlighet. För att bli människa. För att bli så dåligt behandlade oss människor. För att dö den grymmaste död på korset. I vårt ställe för att rädda oss till en underbar evighet med dig. Tack för din oerhörda kärlek som du visar till oss. Genom att du kom. Tack för att det finns räddning. Det finns hopp i denna mörka tid. Hjälp oss alla att förtrösta och tro på dig. Och att ta detta ljuset till dem som är i mörker. Herre, verka i våra hjärtan. Så att vi verkligen får ditt hjärta, Jesus, för de förlorade. Låt oss få bli speglar av den kärlek som du har visat oss till en döende värld. Vi ber i Jesu namn. Amen. Får önska en fortsatt fin jul med Jesus i centrum. Hej då!